Radio. Alla blir tagna på sängen, mest Putin. Inte ens USA får veta något i förväg.
Så Ukraina har antagligen lärt sig här att det är bättre att göra först och fråga sedan.
Rysk militär står handfallen och vips har Ukraina tagit en tugga stor som Öland på rysk mark.
Med en historisk manöver har Ukraina utnyttjat Rysslands svaga punkt.
Man har verkligen lyckats med det på ett bra sätt.
Och kanske är det här en vändning i kriget.
Naturligtvis så är det här en oerhört stor händelse som på sikt skulle kunna vara en tipping point.
Du lyssnar på Gräns, en podd om säkerhetsfrågor och hoten mot Sverige.
Idag om manövern som drar undan mattan för Putin.
Jag heter Claes Aronsson.
Och jag, Karin Holsten.
Soldaten Sergi och de andra i den 80:e ukrainska brigaden sitter i skogen i mörkret och väntar på en signal. De vet vad de ska göra, men har inte koll på helheten. Det är den 6 augusti 2024. På morgonen kommer orden via radio. De ska anfalla Ryssland. Det de från början trodde var ett skämt är på blodigt allvar. Några hundra soldater tar sig först över gränsen. Sergi är med i den andra, mer kraftfulla vågen med tusentals soldater, stridsvagnar och pansarfordon. De sparar inte på ammunitionen, berättar han för The Economist.
Oj, vad är det som händer nu i Ukraina och Ryssland? Herregud, Ryssland är invaderat för första gången sedan andra världskriget. Det är tyska stridsvagnar på ryskt territorium. Vad är det som händer?
När Sergi korsar gränsen ser han hur ryska soldater redan börjat kapitulera.
Och Ukraina möter inte så mycket motstånd från den ryska sidan direkt.
Nej, ta till exempel den här första byn de kommer till. Där ligger visserligen ryska soldater i bakhåll ute på ett majsfält. Men tack vare att det finns ukrainska drönare som filmar i luften så blir de här ryssarna enkla måltavlor. Och ukrainarna är ju överlägsna här i början och ryssarna dåligt förberedda. Vissa saknade till och med vapen. Mm.
Som sprids från den ryska sidan av gränsen i Kursk-regionen visar kraftiga explosioner och brandrök efter det som ska vara en stor ukrainsk offensiv inne på ryskt territorium.
På motorvägarna som leder in i Ryssland så blir det snabbt trafikstockningar när civilbefolkningen försöker lämna det här området. Och de första dagarna av den här offensiven så blir över 100 000 evakuerade därifrån.
Precis som i resten av världen får ju ukrainare se en väldigt tydlig bild av ett svagt Ryssland där det inte bara så att den ryska militären är svag utan också att hela systemet inte riktigt verkar fungera här.
Hugo von Essen är analytiker vid Centrum för Östeuropastudier vid Utrikespolitiska institutet.
Det är inte bara så att Ukraina lyckades helt krossa ryska gränsposteringar. Det är inte bara så att ryska soldater har gett upp och lämnat över sig i den här offensiven. Utan det är också så att hela evakueringen av civila gick till väldigt kaotiskt.
På knappt en vecka tar Ukraina ett område nästan lika stort som Öland.
I alla fall om man ska tro de ukrainska källorna.
Just det.
Слава Україні!
Героям слава!
Давай раз.
Här hissar ukrainska soldater sin flagga i den ryska staden Sudja.
Ja, och man kan se bilder också på hur de stampar på ryska flaggor på marken. Och såna här bilder, de blir väldigt symboliska, laddade och starka.
Och det här visar också hur snabbt det har gått för Ukraina att ta kontrollen över de här områdena.
Mm.
Och en förklaring till det är taktiken. De första förbanden som rullade in i Kursk hade som enda mål att komma så långt in i Ryssland som möjligt.
De här tätförbanden, deras uppgift är att hålla takten eller hålla farten uppe och inte så att säga stanna och slåss varje gång. Och sen när nästa omgång kommer, det är de som tar hand om det motståndet då som finns kvar.
Roger Djupsjö är major och lärare på Försvarshögskolan där han utbildar officerare. Och det har han gjort i Ukraina också före kriget, så han har mycket kontakt med dem som strider där nu.
Det är väldigt viktigt att de här cheferna som går i tätförbanden, de får inte ha gammalt ryskt tänkande att de bara gör precis vad de blir tillsagda. Så de tar egna initiativ och informerar uppåt istället.
Han beskriver nästa steg i offensiven som utgår ifrån den här, om vi tänker oss en kil som Ukraina har skapat in i Ryssland.
Det som på militärspråk kallas för brohuvud.
Ja, jag ser framför mig att man vill bredda det här brohuvudet eller det här det tagna terrängen så mycket som möjligt. Så att man kan genomföra en form av, eller få en form av buffertzon gentemot Ukraina. För det innebär ju också att inom den bredden eller i det området så kan inte Ryssland gruppera sina artilleripjäser och annat och fortsätta beskjuta Ukraina.
A Ukrainian drone attack on Russian air bases appears to have caused damage to at least two hangars and potentially two fighter aircraft.
Den andra veckan av offensiven startar dramatiskt när Ukraina attackerar flera ryska flygbaser. Och sen fortsätter de med att spränga ryska broar med sina artillerisystem. Och det gör de för att stoppa ryska förstärkningar och underhåll.
Och det är ju en del i den här strategin också att när motståndaren sätter in styrkor som är på väg mot området så försöker man slå ut dem redan innan de når stridsområdet. Det är ju det mest effektiva när de redan står på vägen, för det är då de är som mest sårbara.
Den här manövern som vi har beskrivit här som Ukraina gjort på rysk mark de senaste veckorna, den kallas just för manöverkrigföring.
Mm. Och det finns det ju fler exempel på genom historien. Jag har kollat lite närmare på ett exempel.
Egyptierna konsoliderar sina ställningar och kommer troligen att bli omöjliga att driva bort från kanalzonen. De förbereder tydligen ett långt utnötningskrig.
Israelerna har ännu inte lyckats göra något genombrott på Sinai-fronten trots att man idag på morgonen talar om en lyckad raid bakom de egyptiska linjerna.
En natt i Sinai-öknen i oktober 1973 korsar en gummiflotte med israeliska fallskärmsjägare Suezkanalen. På andra sidan möter de inget motstånd och fler gummibåtar med fallskärmsjägare och pansarbrigader kommer efter. Operationen har lyckats och de israeliska trupperna har skaffat sig ett brohuvud på motståndarsidan.
Nattens israeliska räd över Suezkanalen tog det också haft en gynnsam psykologisk effekt. Ett bevis för att de israeliska styrkorna inte är fastlåsta bakom de egyptiska brohuvudena på östra kanalstranden.
Ja, men det här är då Jom Kippur-kriget eller oktoberkriget. Det är lite så här, beroende på vem du frågar så har det här kriget olika namn.
Ganska många olika namn.
Egypten och Syrien har attackerat israeliska positioner. Det betyder alltså att vi har ett nytt krig mellan Israel och arabstaterna idag.
Det som hände var att både Egypten och Syrien gick till attack mot Israel. Israel blev taget på sängen. De var i rejält underläge. Tiden gick och de kände sig tvungna att göra något drastiskt.
Och israelerna slog till bakom fiendens linjer mot egyptiska försörjningsenheter.
Och sen genom manöverkrigföring när Israel fick så att säga, sina pansarförband på plats så manövrerade man ut de egyptiska pansarenheterna.
Med den här operationen vid Suezkanalen så kan de israeliska styrkorna omringa en av Egyptens stora fältarméer. Och det ger Israel initiativet och det blir som en vändpunkt i det här korta kriget som slutar snart därefter i vapenstillestånd.
Manöverkrigföring på hög nivå.
Roger Djupsjö på Försvarshögskolan.
Skickligare chefer på Israels sida och bättre materiel. Slå ut då egyptiska sidan som hade sovjetisk systemtänkande och även rysk materiel.
Israel tog till det som kallas för manöverkrigföring.
Alltså det som Ukraina gör i Ryssland nu.
Precis, men det här var ju mycket mindre skala så det går inte riktigt att jämföra rakt av.
Det här är så enorma område och är så otroligt mycket förband insatta jämfört med där och då så att det här är betydligt, betydligt större.
Det finns avhandlingar om manöverkrigföring. Det är ganska komplext. Mm. Men man kan säga att det är motsatsen till utnötningskrig.
Och det har vi ju sett mycket av från Rysslands sida.
Mm.
Det här statiska kriget som har ägt rum hittills, det vinner alltid den större som kan skjuta mest artilleri eller som har mest resurser och mest soldater. Det är nästan omöjligt att vinna den typen av strid för en liten nation. Men den här typen av strid som äger rum här, där kan den lilla skickliga nationen med bra teknisk utrustning fälla jätten på ett helt annorlunda sätt.
Till exempel Ukraina då, som drog nytta av sina drönare.
Mm. Så det handlar mycket om det här, att använda sina egna styrkor, hitta fiendens svagheter och överraska.
Och sen är man som vattnet, man är som en rännil, man rinner fram istället och undviker de platserna där fienden försvarar.
Så det kan börja med specialförband som infiltrerar och slinker in på fiendens territorium och ställer till oreda.
Man spränger vägar, broar, man tar helt enkelt livet av de soldater som rör sig själva längs med vägar och annat, så att man anfaller enskilda fordon och annat på rysk sida.
Sen kommer flygvapnet in och precisionsbombar för att bana väg för huvudanfallsstyrkan med soldater, stridsvagnar, ja, mekaniserad förband helt enkelt.
Och det är ju den där andra vågen som Sergi ingick i där uppe i Kursk.
Just det. Det de vill är ju att röra sig så snabbt som möjligt och liksom stressa motståndaren till misstag.
Och när väl motståndaren liksom klarar av att fatta ett beslut och sätta in ett förband i någon form av motanfall, då ska det redan vara för sent. Och har man redan liksom kommit innanför den området, så hans anfall slås ut egentligen i tomma intet eller mot ett förband som redan är berett.
Roger Djupsjö tycker att Ukrainas offensiv in i Ryssland är ett skolboksexempel på manöverkrigföring, och han är imponerad av hur de har genomfört det.
Man har verkligen lyckats med det på ett bra sätt.
Man har lyckats ta ganska relativt stora områden inuti Ryssland och till en inte allt för hög kostnad. Man har inte misslyckats med den här operationen åtminstone.
Men om det här ska funka på längre sikt, så ställer det krav på att få till det här med logistiken.
Tricket för alla militära operationer är ju hur man underhåller de här trupperna och den här materielen i olika led.
Maria Enqvist är militäranalytiker och Rysslandskännare på Totalförsvarets forskningsinstitut.
Om man har tänkt sig att expandera det här till exempel, då måste man avdela ytterligare resurser från andra delar av de ukrainska väpnade styrkorna som man kanske inte har. Och det blir ju en avvägning som Ukraina måste göra och väga det mot vad målet är och hur mycket det är värt.
Några veckor före offensiven äter chefen för Ukrainas militära underrättelsetjänst lunch med en reporter. Han har beställt sin favorit faktiskt, stark pepperoni-pizza och läsk.
Han har ju missförstått vilken som är den bästa pizzan, såklart.
Och mellan tuggorna så säger han att han är ganska säker på att det snart kommer en offensiv från Ryssland norrifrån. Och det här citatet är spritt snabbt i ukrainska medier, trots att Ryssland inte har några trupper där i norr.
Det låter som en smart dimridå för att dölja att det faktiskt är Ukraina som planerar en offensiv.
Ja, ett av flera exempel.
Ukraina verkar ha planerat och utfört den här operationen helt i hemlighet.
Hugo von Essen, Östeuropa-analytiker på UI.
Vilket säger ganska mycket om kapaciteten i det ukrainska systemet, särskilt i jämförelse med bristerna i det ryska. Men också att potentiellt västvärlden har mycket att lära från Ukraina här.
Det här hemlighetsmakeriet är alltså nyckeln till att offensiven blir så framgångsrik till att börja med. Och inte ens USA fick ju veta något i förväg.
Så Ukraina har antagligen lärt sig här att det är bättre att göra först och fråga sedan. USA hade antagligen inte gått med på den nuvarande offensiven i förhand. Men nu i efterhand är det väldigt svårt för USA och västvärlden att kritisera Ukraina och säga att det här skulle ni inte ha gjort nu när Ukraina har lyckats väldigt väl.
Det var alltså bara en liten grupp då med högt uppsatta befäl och underrättelsefolk och president Zelensky som var med i planeringen av den här offensiven.
Alltså man har ju haft en otrolig uppsäck, alltså operationssäkerhet kring det här.
Roger Djupsjö på Försvarshögskolan.
Jag har kollegor i Ukraina som jobbar på brigadnivå och är inte långt ifrån den här platsen där offensiven startades. Men det här är en aning om detta. Man har alltså inte fått information för man har hållit det här i en liten grupp.
Det låter ändå rätt otroligt att typ 20 000 ukrainska soldater kan röra sig mot gränsen utan att rysk militär blir på sin vakt eller upptäcker det.
Mm. De kanske hade såna här osynlighetsdräkter på sig.
Harry Potters osynlighetsmantel.
Om man tittar på en karta så är det ganska stora nationer vi pratar om. Det är svårt att hålla koll på allting överallt hela tiden. Och jag kan tänka mig att från rysk sida så är man nog ganska koncentrerad trots allt på de operationerna där man själv vill gå framåt ner i Donbass och Luhansk. Att hela tiden så att säga följa varenda ukrainskt förband. Det är svårt.
Натомість сьогодні ми відзначаємо 33-й день незалежності України. А те, що ніс на нашу землю ворог, тепер вернулося у його дім.
På den ukrainska självständighetsdagen den 24 augusti skickar president Zelensky ett budskap till alla ryssar. Ni är inte säkra i Ryssland under Putins ledning. Och förr eller senare kommer Ukraina kunna attackera hela Ryssland, säger han.
Visst var det så att han var vid gränsen när han sa det här?
Ja, det var ju lite på hans manér, lite kaxigt sådär. Och stå nästan vid fronten.
Syftet här är att den ryska befolkningen ska känna av konsekvenserna av kriget och därmed kanske förhoppningsvis bli mindre villiga att stötta regimen, stötta invasionen.
Kursk-offensiven är också en signal till givarländerna att det lönar sig att skicka vapen till Ukraina. Ryssland går faktiskt att besegra.
Den här signalen behövs ju på hemmaplan också. Där har det ju funnits tecken på att folk börjar tappa tron på seger. Så det har också varit ett syfte med offensiven, att höja stridsviljan bland ukrainarna.
Många unga ukrainare vill inte strida därför att man tror inte på att man kommer få tillräckligt bra utbildning, tillräckligt bra utrustning. Så på så sätt så är det här ett viktigt sätt för Ukraina att bevisa, inte bara för Ryssland och för västvärlden utan också för den egna befolkningen, att man är fortfarande väldigt kapabel att genomföra lyckade operationer.
Sen finns det såklart också mer militära skäl till den här offensiven.
Alltså mer konkret på marken verkligen.
Ja, allting är väl militärt mer eller mindre, men direkt militära skäl. Zelensky, han har ju pratat om vikten av att ha en sån här buffertzon på några mil för att göra det svårare för rysk militär att skjuta med artilleri mot norra Ukraina, och det är ju ett starkt skäl för den här offensiven.
Det blir också ett delikat dilemma då för Ryssland när resurser måste flyttas till Kursk. Ett dilemma som är både militärt och politiskt.
Товарищ верховный главнокомандующий, 5 часов 30 минут.
Den 7 augusti har Vladimir Putin samlat några av sina försvarshöjdare till möte om läget i Kursk. De sitter vid ett långt svart mötesbord. Vid ena kortändan sitter Putin, i andra änden är chefen för generalstaben Gerasimov med på länk.
6 augusti подразделения вооруженных сил Украины численностью до 1000 человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Судженского района Курской области.
Det som är lite fascinerande med just det här klippet är ju att Gerasimov bland annat anger antalet ukrainska soldater. Att det är ungefär 1000 personer som har trängt in i Kursk oblast vid gränsen. Vilket uppenbarligen inte stämmer, och det måste rimligen presidenten veta om när han sitter där och säger att det är 1000 personer.
Det är alltså blicken som Putin ger Gerasimov där.
Ja, iskall.
Man ser liksom hur Putin, han lyfter pennan, han lägger ner den igen. Han har det här pokerfacet som man är van att se, men ibland så drar liksom, sticker mungiporna iväg neråt. Jag funderar på, är det här återhållen ilska?
Jag tycker vi kan tolka det som det.
Fredgat missnöje.
Så generalen Gerasimov, han ljuger Putin rakt upp i ansiktet och säger att de har tryckt tillbaka den ukrainska offensiven.
Det kanske inte är så smart.
Nej, han har faktiskt inte briljerat direkt under det här kriget. Det finns ganska elaka analyser att läsa om hans misslyckanden. Han blir ju också petad från själva Kursk-insatsen. Men det är oklart om han kommer bli av med jobbet, det säger Maria Enqvist, Rysslandskännare på FOI.
Det som karaktäriserar hela det här systemet som utgör den ryska politiska och den militära ledningen är just lojalitet till presidenten. Och det smäller oftast högre än kompetens i väldigt många fall.
Det är inte bara det att Gerasimov ljuger. Han har inte heller klarat att försvara Rysslands gränser. Antingen för att han inte har fattat att det var på gång, eller så för att han har ignorerat varningar och tecken på det här.
Och det sipprar ut en del info om att han faktiskt visste.
Ja, det gör ju det.
I vilket fall som helst så har man inte vidtagit några som helst omfattande åtgärder för att försöka förhindra det. Och det är ju symptomatiskt egentligen för hur den ryska byråkratin och den militära kommandostrukturen fungerar. Man vill liksom inte ge ett dåligt besked till chefen, för då måste han göra någonting åt det.
It's creating a real dilemma for us. We've been in direct contact, constant contact with the Ukrainians.
USAs president Biden säger att Ukraina skapar ett dilemma för Putin. Och den formuleringen är han ju inte ensam om.
Nej, den har man ju hört ganska mycket de senaste veckorna.
Mm.
Och det mest uppenbara dilemmat är väl hur han ska få bort Ukraina nu från rysk mark utan att ta för mycket resurser från den andra fronten i Ukraina där det går ganska bra nu för ryssarna.
Mm, hittills under offensiven så har Ryssland vunnit mark i Ukraina och närmar sig den militärt viktiga staden Pokrovsk där civilbefolkningen ju flyr nu.
Men sen så har ju Putin också det här större dilemmat. Var går gränsen för hur mycket NATO-länderna får hjälpa Ukraina utan att han ska agera på något sätt? Och hur länge kan han hota med kärnvapen utan att göra något?
Mm, och så är det ju också det här med hur han ska förklara att hundratusentals ryssar måste fly sina hem samtidigt som han då vill ge sken av att han har full koll på läget.
Putin och Ryssland genom den här offensiven har ännu en gång förnedrats inför sin egen befolkning, inför resten av världen. Precis som tidigare under kriget, till exempel när Ryssland misslyckades att ta Kiev i början av invasionen. Eller när Ukraina befriade stora områden vid Charkiv och Kherson. Och varje gång som ryska regimen förnedras så blir den svagare både inrikespolitiskt inför sin egen befolkning och också utrikespolitiskt inför resten av världen.
Och Hugo von Essen på UI konstaterar att Putin inte har nämnt sina taktiska kärnvapen under offensiven heller.
Vilket man hade kunnat tänka sig.
För under krigets gång så har ju annars det varit lite av ett återkommande tema.
Det finns otaliga exempel på hur man har antingen antytt att man vill använda kärnvapen för att försöka förmå då västländer i synnerhet och USA och NATO-medlemmar att helt enkelt backa från den här konflikten.
Med Ukrainas intåg i Ryssland blir det som att Zelensky synar Putins kort.
Mm. Det händer ju inte det här i vanliga fall att en kärnvapennation blir attackerad.
Nej.
Avskräckning, det är ju själva anledningen till att man har kärnvapen.
Ännu en bieffekt av den ukrainska operationen är väl möjligen just då att man från ukrainsk sida vill påvisa att de här orden ekar tomt eftersom att ingenting egentligen har hänt. Ännu i alla fall.
Det som guider oss det är folkrätten och folkrätten säger att eftersom det är Ryssland som har påbörjat det här kriget så har Ukraina rätt att försvara sig inom och utom sitt territorium.
Det verkar ha varit ett smart drag av Zelensky att inte fråga NATO om lov att attackera Ryssland med utländska vapen.
Mm, nu verkar alla tycka att det är helt okej.
The Department of National Defense defends the cross-border moves, stating Canada places no geographic restrictions on the use of military equipment that we donate to Ukraine.
Om man blickar tillbaka till 2022 så har NATO-länderna rivit upp en hel del tabun, minst sagt. Mm. Du kommer väl ihåg den tyske förbundskanslern Olaf Scholz som inte ville skicka vapen överhuvudtaget till Ukraina strax före invasionen.
Ja, jag kommer ihåg alla de här hjälmarna som de skickade.
Germany, which has refused to provide weapons to Ukraine in the face of a possible Russian invasion, offered to send 5,000 helmets instead. Kiev mayor and former world champion boxer Vitali Klitschko has slammed the move, saying what will Germany send next? Pillows?
Till Tysklands försvar så ska vi säga att det är ett av länderna som skänkt mest vapen till Ukraina. Och tyska stridsvagnar används ju i offensiven i Kursk.
Ja, det är ju såklart en väldigt stor förändring.
Hugo von Essen, analytiker på UI.
Inte bara USA utan också stora delar av Europa har så att säga vaknat upp till den geopolitiska verklighet vi befinner oss i. Vaknat upp till det existentiella hot som Ryssland innebär inte bara mot Ukraina utan mot hela Europas säkerhet.
Här har vi ju fått följa med på en liten resa som givarländerna har gjort.
Ja, verkligen. Och det är ju kanske mycket då Zelensky, den ukrainske presidenten som har drivit på den här utvecklingen mot allt tyngre vapen. Han är lite som den här pojken i butiken som tjatar.
Vadå? Så som han står och tjatar och tjatar och tjatar så är Olaf Scholz liksom pappan som bara nej, nej, nej och till slut bara mals ner, gå med på vad som helst. Till slut kommer de ut genom dörren med as mycket godis.
Ja, och varje gång någon går till affären så blir det bara värre.
Först var det stridsvagnar, sen var det olika vapensystem med en viss räckvidd, sen var det stridsflygplan, och varje gång har Ukraina visat att de ryska röda linjerna inte fanns på riktigt. De var rosa eller till och med vita.
Och nu är det alltså vapen på rysk mark som blivit nästa steg. Och Zelensky, han är ute på en charmoffensiv för att få NATO-länderna att korsa ännu en röd linje.
Och den sista påhittade röda linjen som särskilt USA skulle säga fortfarande tror på, fortfarande låter sig begränsas av, är attacker mot ryskt territorium med tillräckligt lång räckvidd och så vidare. Att Ukraina nu har attackerat och kontrollerar ryskt territorium med västerländsk militär utrustning är därmed signifikant i att motbevisa den här sista påhittade röda linjen.
This is not the end. It is not even the beginning of the end, but it is perhaps the end of the beginning.
Oj, Churchill här alltså.
Ja, jag fick lite feeling. Jag tyckte att det här citatet passade så bra. Och så har jag ju en liten faiblesse för Winston Churchill. Det är ju lätt att relatera till det här citatet tycker jag, just när Ukraina har haft framgång på rysk mark. Och
då var det här som poppade upp i ditt huvud.
Ja, man vill ju gärna ha svar på den där frågan. Är det här början på slutet? Eller?
Slutet på början, det är
ja,
det han säger.
Ja, är det här slutet på början eller åtminstone en vändpunkt i kriget?
Naturligtvis så är det här en oerhört stor händelse som på sikt skulle kunna vara en sån här tipping point, så att säga.
Ja, Maria Engqvist, Rysslands analytiker på FOI, hon tror ändå att det behövs mer för att på riktigt försvaga Putin och vända opinionen mot honom i Ryssland.
Det måste vara fler händelser eller omständigheter som sammanfaller för det är ju på något sätt också ett västerländskt önsketänkande om att det ska ske en händelse som omkullkastar hela utvecklingsriktningen.
Och det här är ju verkligen inte första gången som det talas om att kriget kan vara på väg in i ett nytt skede.
Det pratades om när Ukraina tog tillbaka stora delar av Kherson och Kharkiv. Vi pratade om en vändning inför den här stora ukrainska offensiven förra våren som sen inte gick som man hoppades.
Hugo von Essen på UI.
Det här kriget handlar ju om så många aspekter utanför Ukrainas kontroll, vilket gör att det är väldigt svårt att säga huruvida vi ser en vändpunkt nu eller inte.
Det finns tecken på att offensiven i Kursk börjar övergå till att bli mer som en front i kriget. Både Ryssland och Ukraina gräver skyttegravar och det är hårda strider.
Men det måste ju ändå kännas viktigt för Ukraina att behålla det här området, särskilt om det då skulle bli fredsförhandlingar.
Ja, verkligen. Men just nu så känns förhandlingar ganska långt borta. Ryssland har tydligt sagt nej på grund av offensiven. Den ukrainska sidan är ju inte heller så supersugen på förhandlingar, men utesluter det i alla fall inte.
Det återstår helt enkelt att se vilken betydelse den här offensiven kommer få för hur kriget slutar. Men den kommer få en plats i historieböckerna.
Det är första gången sedan andra världskriget som Ryssland blir invaderat. Det spräcker hål på myter om Rysslands odödlighet, om hur Putin kommer att återupprätta ett historiskt stort ryskt rike.
Du har lyssnat på Gräns, en podd om säkerhetsfrågor och hoten mot Sverige.
Våra kollegor på podden Radiokorrespondenterna Ryssland har gjort flera avsnitt om det här. Det är ett lyssningstips verkligen för den som vill veta mer.
Precis, Radiokorrespondenterna Ryssland i appen Sveriges Radio Play.
In och lyssna. Det här avsnittet släpper vi den 3 september 2024.
Tekniker Mats Jonsson.
Jag heter Karin Holsten.
Och jag heter Claes Aronsson.